Hon är ett av de nya stjärnskotten bland hockeyjournalisterna i rutan. Och med tanke på att solen inte lyste en enda minut i Värmland på 2 veckor så känns det därför extremt passande att gästen i dagens FIFA Hockey har en uppsyn och en innerlig glädje som det är omöjligt att inte smittas av. Med det sagt, det är just med glädje som jag för första gången säger välkommen till podden till Kajsa Kalmius.
Tack, jag blev helt tårögd där, vad fint.
Gud, ja, titta, vad nu sitter jag och ler för jag ser ditt leende, herregud.
Ja, vad glad jag blev, tack. Jag märkte här nu att jag har knappt pratat någonting idag, så jag märkte nu att min röst är ju helt off, men ja, den ska säkert bli uppvärmd och ja, bra men, här snart.
Du ska få babbla på nu i kommande timmen, så det ska lösa sig. Du är som sagt premiärgäst. För det första, Kalmius, det var rätt uttal där, va? Eller hur?
Det är rätt uttal. Ja. Det är konstiga bokstavsföljder och accenter och grejer. Men det är precis som det låter, Kalmius.
Ja. Mm. Och i och med att du är premiärgäst så ska vi låta lyssnarna få lite koll på dig. Så jag säger namn.
Då är det ju då Kalmius och mitt förnamn är Kajsa. Och mitt mellannamn är... Ja, det är Carola.
Är det efter men det den är efter Carola?
Jag önskar ju att det var efter den Carola. För att Carola var min stora idol när jag var liten. Ja. Men det är faktiskt efter min mamma och det uttalas egentligen Carola. Mm-hmm. Så att Kajsa Carola Kalmius heter jag.
Mm, du ser. Ålder?
33, född 87.
Mm. Familj?
Stor familj, ingen mer än jag i den här lägenheten, men jag har 3 yngre syskon med tillhörande pojkvänner och barn och grejer. Mamma, pappa, bonusmamma, bonuspappa och sådär.
Härligt. Ni är för många för att få ses på jul, alltså låter det som...
Ja, det är ju så. Som tur är så min mamma bor inte i Sverige så att det är liksom det är avskrivet. Men vi kommer nog att få ihop det tror jag på julen då. Vi har karantänat lite och sånt där.
Ja, men härligt. Yrke, vad säger du då?
Ja, då är ju beskrivningen programledare, producent och reporter.
Mm, mm.
Så det är lite mixat.
Mm, exakt. Och anställd av C-more eller TV4 eller hur är det?
Ja, TV4 C-more. TV4 äger ju C-more. Ja. Så att jag är väl... jag jobbar ju för... Ja, båda helt enkelt.
Ja, exakt. Du, den här då? Egen främsta hockeymerit?
Herregud! Alltså där jag har varit på is då eller? Det handlar inte om...
Nej, det är inte jobbmässigt utan nu handlar det om du med klubba och skridskor. Mm.
Mm. Ja, jag misstänkte att det var så. Ja. De är ju i princip obefintliga. Så att, men däremot så har jag i en Movember-tävling för några år sedan så stod jag i mål och jag lånade Valentina Wallners... utrustning. Och så fick mina chefer skjuta hårda skott på mig.
Ja, men just
och det var första gången jag hade stått som målvakt så det var sjukt svårt. Men det var kul.
Men att ha stått i mål med hennes utrustning, det tycker jag är en helt okej egen främsta hockeymerit.
Att ha en 3 kronor tröja på sig, bara en sån sak.
Exakt. Du, nästa då, det läser du?
Jag läser mycket biografier, tycker det är sjukt intressant. Nu senast läste jag Michelle Obamas biografi. Men den allra bästa boken som jag någonsin läst, som jag har en sån hatkärlek till, det är en bok som heter Ett litet liv.
Mm-hmm.
Av en författare som heter Hanna Yanagihara, tror jag.
Ja, okay.
En tegelsten till bok, men oerhört stark. Kan jag rekommendera.
Mm-hmm. Bra tips. Du, det gör dig lycklig.
Oj, att se andra lyckliga tror jag. Jag är en sån extrem känsloknarkare så att när jag ser människor som mår bra och människor som, precis som du säger, som ler och som är glada, då det går jag igång på. Det smittar av sig så mycket på mig.
Mm. Det tittar du på då när du ligger i tv-soffan eller fåtöljen eller vad du nu har?
Oj, hur lång tid har du? Ja, det blir ju mycket hockey såklart.
Ja.
Men jag antar att vi bortser från det. Och ja, det är mycket serier. Mycket serier. Nu har det blivit mycket politiska serier på sistone. Ja, det finns skitmycket bra helt enkelt. Men och sen så mycket så här komediserier härliga. Bara ligga och kolla på typ Friends eller New Girl eller Modern Family. Och sådana grejer också tycker jag om. The Office för guds skull.
Ja, just det. Just det. Du, över till hockey ändå. Hur ser enligt Kajsa Kalmeus ett riktigt snyggt hockeymål ut? Vad går du igång på?
Alltså så sent som här i veckan så gick jag igång på Jelinas sån här superskott från blålinjen. Alltså sånt kan ju också bara chocka en. Och Viktor Hedman har ju haft några sådana bomber också. Ja, det finns ju många såklart. Men så det kan jag verkligen säga när man bara, åh, shit, den gick in. Men sen är det ju något speciellt med liksom en sån här riktig uppåkning, en soloräd typ när någon cirkulerar runt mål och bakom och in framför och fintar bort massa människor och sen så liksom lirkar upp den på något snyggt sätt. Det kan man också bara sitta och glo på YouTube i år.
Precis. Du, motsatsen till det gör dig lycklig då. Det står du inte ut med.
Ja. Svårt. Alltså, kan man... ja, det blir det. Just nu står jag inte ut med pandemin.
Nej, just det.
Men generellt så är det väl typ så här... Folk som är elaka. Mm. Alltså folk som inte vill andra väl. Det har jag så fruktansvärt svårt för. När man ser att människor inte... när människor saknar empati. Mm. Det tycker jag är väldigt jobbigt.
Mm. Du, det lyssnar du på?
Jag är en allätare, men jag är ju fostrad med min pappas musik. Så att det är mycket Bruce, det är mycket Queen, det är mycket David Bowie.
Det går hem du.
Status Quo. Ja, men sen älskar jag att lyssna på Backstreet Boys och Justin Bieber och Ed Sheeran och sånt också. Så att, det är blandat.
Vilka tre appar använder du mest?
Bra fråga. Instagram. Fy fan vad tråkig jag är nu. Instagram, Twitter. vilken är? Ja, men det är nog min kalenderapp. Instagram, Twitter och min kalenderapp. Ja, det rimmar med min personlighet.
Du, på tal om Twitter. Ditt Twitter-namn, Kajsa. Ja, så nu hamnar vi ju uttalsdebatt. Det är kex eller kex här. Men vad om detta Twitter-namn? Var kommer det ifrån?
Jag önskar ju att jag hade någon så här skitrolig förklaring på det här, men det har jag verkligen inte. Jag jobbade, innan jag jobbade som journalist så var jag 7 år i hemelektroniksbranschen. Och då hade jag en kollega som hette Andreas som kallade mig för Kajsa Kex någon dag. Jag vet inte om det bara liksom... Det bara flög ur honom. Och jag tyckte typ det var lite så här roligt. Och i samma veva kom Instagram. Och då var det så här, vad ska man heta då? Just och då tog jag Kajsa Kex. Och sen så har det liksom levt vidare. Så att det är tyvärr inte roligare än så.
Det är inte roligare än så.
Och jag säger Kex även om jag bor på västkusten. Ja, vilket jag får väldigt mycket skit för ibland.
du har ju ett namn som öppnar upp till diskussion i alla fall. På något märkligt sätt.
Ja, det är inte alla som har.
Nej, exakt. Du, person du helst skulle vilja träffa. Levande som död. Då får du välja fritt.
Nej, men herregud. Alltså, de här skulle jag också behövt förbereda, känner jag. Jag skulle väldigt gärna vilja träffa... det här låter så himla tuntigt. Men jag skulle vilja träffa Sofia Busch. Vet du om det?
Nej, nu är du... Nej.
Det är en...
Har hon något med Busch-släkten att göra?
Nej, det har hon inte. Nej. Hon är skådespelerska, var med i en serie som heter One Tree Hill när det begav sig. Och nu på senare tid så ägnar hon i princip all sin tid åt mänskliga rättigheter, aktivism. Hon använder sina plattformar till att samla in pengar till välgörenhet. Och hon är en sån otroligt förebild för mig. Så att henne skulle jag verkligen vilja träffa.
Har hon helt lagt av med skådespeleriet och bara ägnar sig åt det?
Nej,
eller?
Nej, hon gör... utan hon gör ju det vid sidan av, vilket är så himla häftigt. Att, jag fattar inte att hon får ihop allting, men hon brinner väldigt mycket och det smittar av sig.
Häftigt med folk som vågar använda sina plattformar till annat. Det finns ju ett annat exempel, jag som fotbollssupporter och Manchester United-supporter. Inte ens du kan ha missat Marcus Rashford där och vad han har gjort i England de senaste halvåret.
Ja, otroligt ju. Alltså tänk vad fräckt att någon kan påverka liksom de allra, allra högsta i ett land.
Mm. Bara och förstå man att man kan ha den makten i den ställningen och våga ta lite liksom ståndpunkter, våga stå för saker.
Ja, det kanske skaver lite och det kanske är någon som kommer att bli sur på mig nu. Jag kanske inte kommer vara bästis med den här personen längre, men det är fasen värt det liksom.
Ja, men exakt.
Nej, det är så imponerande.
Mm. Du var inne på själv att du var i hemelektronikbranschen i 7 år och nu sitter du här och är C-more TV-reporter. Hur gick den resan till egentligen? Det känns inte som en... det är inte jättelätt att dra linjen mellan de två punkterna.
Nej, och...
Ja, det är för sig TV och TV, kommer jag på, men...
Ja, precis. nu pratar jag inte så mycket om HDMI-ingångar och väggfesten då. Efter gymnasiet visste jag inte vad jag ville göra. Alla mina kompisar i princip började plugga ganska tätt inpå. Och jag visste inte vad jag ville göra, så jag sökte jobb. Och då var det ett företag som var nytt i Sverige. Som, får jag säga namn och sånt där?
Ja, det är
där,
helt okej. Okay.
Ja.
Det är inte public service. Nej.
Jag började jobba på Mediamarkt då, 2006. Och så direkt efter studenten. Och så jobbade jag där. Liksom det bara rullade på. Och det gick jättebra. Och det gick liksom, jag avancerade. Och jag flyttade till Norrköping. Bodde i Norrköping i 6 år. Jobbade som försäljningschef. Och var väldigt delaktig i företaget. Så att det kändes som att det gick väldigt... det var väldigt, väldigt roligt och utmanande. Och jag kände att det utvecklade mig.
Mm.
Men så efter ett tag så... Ja, när jag var 26 någonting så insåg jag väl att shit, vad fort allt det här har gått. Nu, ska jag bli vuxen nu eller?
Just det.
Och då, jag mådde inte speciellt bra ett tag och det slutade med att jag sa upp mig och bestämde mig för att flytta tillbaka till Göteborg då, min hemstad. Jag saknade min familj mycket och sådär.
Mm.
Och så började jag kolla på... Göteborgs universitets så här, programkatalog och bara, vad vill jag göra med mitt liv nu? Mm. En liten 26-årskris ska jag verkligen erkänna, för att där
det har ju alla, 26-årskrisen är ju välkänd.
Ja, men lite exakt, den har väl alla
.
Jag scrollade igenom den här listan, såg journalistprogrammet och så var det som att någonting bara tändes i mig och bara, men vänta lite nu. Och då insåg jag att, herregud, jag har ju velat bli journalist. Så när jag var liten drömde jag jättemycket om att bli journalist. Och jag gjorde egna tidningar och gjorde artiklar och intervjuade och sånt där. Och då, det tog en sekund så sökte jag.
Mm.
Och så började jag plugga. Och ganska direkt på journalistprogrammet så insåg jag att det var sport jag ville göra. Dels för att jag... Först så ville jag ju, som många andra som sätter sig i den utbildningen, ville man ju rädda världen och åka runt och göra intervjuer som förändrar liksom, stora saker. Men det var så många i min klass som ville det och det var nästan ingen som liksom, ville rikta in sig på sport. Och jag som då liksom, hade nästan fått en ny kärlek till hockeyn efter att ha jobbat så mycket och inte följt hockeyn så mycket i några år, så kände jag att, men gud, jag kan ju verkligen kombinera det här, min kärlek för att skriva och berätta historier och sporten.
Mm,
så då bestämde jag mig för att det får bli sportjournalist. Och resten är historia. Men jag tog examen egentligen. 2016 tror jag. Så att jag är ju ganska ny i branschen. Så sett.
Och så har du väl varit en vända i USA sen dess, eller hur?
Ja, det har jag. Och det var ju ett otroligt äventyr. Jag bestämde mig nog bara för att vänta lite nu. Man har ett liv.
Mm.
Vad väntar jag på? Så jag började spara. Det första jag gjorde var att köpa en biljett till New York då. Jag hade haft en dröm om att... Jag hade en 30-årslista som jag skrev när jag var yngre, där det stod att jag skulle, jag hade på någon bucketlista till när jag fyllde 30 då, att jag skulle bo i New York innan jag fyllde 30. Och det blev inte riktigt så. Jag flyttade dit när jag var 31 då. Men jag köpte en biljett i augusti 2018. En biljett som då skulle gå i mars 2019. Så då gav jag mig liksom tid att så här, spara, fixa någon form av uppdrag eller jobb. Jag visste inte vad jag skulle göra när jag kom dit. Och du måste ju definitivt jobba, för det är ju så jäkla dyrt. Och sen visum och boende, alltså det är ju rätt mycket att fixa liksom. Men jag gav mig de förutsättningarna i och med att jag bokade så långt i förväg. Och så, ja, den 18 mars 2019 så åkte jag över. Och det, jag stannade i nästan exakt ett år. För jag var tvungen att avbryta allting när coronan kom då i våras. Just det. Och det var nog det häftigaste jag har gjort i mitt liv. Det är en otroligt, det går nästan inte att beskriva den där staden om man inte har varit där liksom.
Nej, jag har varit där några dagar, en vecka, något var det väl. Men det är något speciellt med det, som du säger.
Ja, men det, alltså, jag besökte New York första gången, när var det, typ 2010 kanske, 2007, 2010, ja, skitsamma. Och jag, det jag minns var hur jag gled in, vi tog en taxi från flygplatsen och kom in på Manhattan liksom, genom tunneln, och så bara kommer man upp i det här liksom, området med de högsta hus som du någonsin har sett. Och så öppnar du dörren och då är det nästan som att någonting bara knockar dig. Liksom. Det är, och då pratar jag inte, alltså soplukt och sånt där, fine, men alltså atmosfären och ljuden och sorlet och ljuset, och det finns en energi där som man liksom inte, jag hade aldrig kunnat förvänta mig den. Nej. Och den var ju liksom beroendeframkallande, så jag tror nu när jag åkte dit, när jag flyttade då, eller om man nu kan kalla det att flytta, då, det var nog min sjätte eller sjunde gång, tror jag.
Ja, okay.
Så att jag har ju en speciell relation till den där staden, absolut.
Ja, men exakt. Men nu kom du hem och då blev det C-more. Jag har sett dig på TV4-sporten över lite då och då. Och allsvenska sändningar och webbprogrammet Kajsa & Company, va? Eller hur?
Ja, precis.
Är det ungefär där du har dina arbetsområden är?
Ja, det är ju det. Jag är ju, som sagt, min roll är väldigt delad och det tycker jag är skitkul, för att när jag var i New York så gjorde jag ju allting själv, allt ifrån liksom idéarbete till produktion till publicering. Och alltså, jag hade min kamera, jag åkte runt och gjorde videoreportage och sånt där och klippte ihop allting själv, så att just att få vara med i själva produktionsdelen var någonting som jag tyckte var väldigt kul. Och det, när jag fick den här möjligheten då, så fick jag också möjligheten att faktiskt fortsätta med det. Så nu jobbar jag som både producent, alltså sitter i bussen när Lars är programledare.
Just det.
Så det är mig ibland som, det är inte varje gång såklart. Vi har ju David Olofsson som är våran stjärna när det kommer till att vara producent. Men ibland så får jag chansen att sitta i Lars öra och busa med honom. Sen så är det då programledardelen där jag, precis som Lars gör, står i studion som jag har på plats på matcherna. Och sen så har jag gjort en del reportage, i alla fall mycket inför säsongen, mycket för SHL, när jag och en kille åkte runt och gjorde videoreportage och träffade spelare runt om i Sverige.
Just det.
Som visades i sändningarna då. Och sen min sista lilla älskling, det är ju då Kajsa & Company. Och jag har lite svårt att liksom sätta ord på vad det är alltså vad det är för någonting. Men jag har kastats liksom mellan så här magasin till talkshow till, jag vet inte riktigt. Men det är en mysig stund som vi har på C-more Hockeys Facebook-sida, där det viktigaste är att vi kan bjuda in de som tittar att komma med kommentarer och frågor. Och så är det jag och några andra då från C-more som sitter där och pratar live.
Vad roligt, vad roligt. Men du har ju som sagt mycket fokus ändå av ditt hockeyfokus. Det är ju klart mer inriktat på hockeyallsvenskan än SHL i vardagen, ja. Eller hur?
Ja, så är det. Och jag, hockeyallsvenskan är ju en ny liga för mig att bevaka på så här nära håll. Förra säsongen så bevakade jag ju i princip uteslutande NHL. Så att vara tillbaka i svensk hockey var ju också liksom, det har varit mycket att ta i kapp och lära sig. Men även innan jag åkte till New York så bevakade jag i synnerhet SHL. Så att det känns skitkul att få dyka in i hockeyallsvenska världen.
Du känner att du har anpassat dig till de större rinkarna igen, eller?
Ja, men det tycker jag nog att jag har. Det är inte varit så jättestor skillnad för mig. Mig och mitt målvaktsspel.
Ja, exakt.
Nej, men det känns skitkul. Även om det är såklart det är sjukt mycket som jag fortfarande har kvar att lära mig. Alltså, att lära sig alla de här lagen och lära sig all historik och alla detaljer. Det tar ju tid såklart. Men jag kämpar på och jag försöker att lära mig så mycket jag bara kan varje dag.
Ja, men precis. Men med lite den ingångsvinkeln att du har främst ett öga på på allsvenskan och jag har trots allt främst ett öga på SHL, så tänkte jag att vi ska gå igenom några rubriker när vi nu, ja, det är inte långt ifrån att vi är halvvägs in i en extremt haltande säsong, men någonstans där, ja,
precis,
i alla fall.
Vissa lag är ju nästan halvvägs, vissa har en bit kvar.
Ja, exakt. Så jag börjar med en rubrik och så får du svara först för allsvenskan, så tar jag svaret för SHL. Så säger jag då laget att besegra.
Ja, just nu så är det ju Timrå. 14 raka segrar. Fyra väl fungerande kedjor. De har en liksom en aura, en beslutsamhet, ett go i laget som det känns som att de smittar av sig på varandra och så blir det någon form av positiv spiral. Med det sagt så det är klart att Björklöven hade ju precis samma stäm i inledningen av säsongen. De vann alla sina matcher i oktober.
Ja.
Och jag tror inte att bara för att de har varit mer ojämna på sistone att inte de kommer vara starka och redo när det börjar dra ihop sig. Men just nu så är det svårt att blunda för att Timrå är hetast.
Vad tråkigt det blir att jag också går på laget som är etta i tabellen, men det är lite svårt att göra något annat just nu i SHL än att säga Rögle. Alltså, jag är sjukt. Jag var ändå inne på att men de har haft en spiral som gått uppåt. De har tagit steg efter steg, men att någonstans här när man tappar inte bara sin bäste back utan ligans bäste back, när man tappar sin första center och när man tappar den som trots allt var första målvakt, då borde det ju liksom märkas på något sätt. Så jag hade, när jag tippade inför säsongen, hade jag dem som typ femma någonstans där, tror jag. Att klart topp sex lag, liksom, att absolut där uppe. Men jag trodde inte de skulle utmana om seriesegern. Men de har byggt över tid. De har kvar väldigt mycket av sin grundstabilitet i laget. Och dessutom fått in, alltså, lite jackpot på lite nyförvärv. Dels sådana som de normalt värvade liksom. Och sen en sån här bonusschumme som Moritz Seider, som givetvis normalt sett inte ska vara här överhuvudtaget. Liksom. Han ska ju, efter ett akklimatiseringsår så skulle väl han vara NHL-spelare i höst. Liksom. Men nu fick de hit honom och fick löfte om att ha honom hela säsongen. Så, nej,
visst kommer han stanna? Han åker väl inte på JVM heller, va?
Nej, inte ens det. Och sen, han liksom, oavsett när det drar igång och på vilket sätt, så ska han ju vara kvar i Sverige hela säsongen tills det är slut här. Annars hade han ju inte fått spela. Det var ju enda öppningen som fanns för SHL-klubbarna. Så de ser otroligt starka ut nu, och det enda som väl nu kan vara enda lilla farhågan för deras framgång är att vi är i december och man vinner ingenting i december. Och när man har toppat formen i december och vinner, så börjar det komma press. Och det är trots allt en grupp som inte är vana att ha så mycket press på sig. Men jag tror att det här kanske är säsongen som att det kan vara okej ändå. Säg att det hade börjat byggts förväntningar nu, och så hade de i januari förlorat fem matcher i rad och det hade suttit publik på läktaren. Då hade det varit jobbigare än vad det kommer att vara nu, för man förlorar några matcher i rad. Vi går på nästa rubrik. Laget med anledning att känna oro. Alltså motsvarande mot laget att slå. Vad har du där i allsvenskan?
Ja, alltså det är ju lätt att titta på tabellen och utgå från de som ligger sist där. Och det är väl klart att AIK inte är nöjda med att ligga näst sist med den målsättning som de hade inför säsongen. De pratar själva om att de behöver hitta en stabilitet i spelet och inte pendla så mycket mellan prestationerna. Även Modo hade nog hoppats på att de skulle ligga bättre till så här långt in i säsongen. De har väl kanske en lite bättre trend nu senaste tiden. Men eftersom tabellen haltar så mycket som den gör så kan man också lura sig himla lätt. Ett tag, om jag inte är ute och cyklar nu, så låg Mora på en 8:e, 9:e plats enligt den ordinarie tabellen här för ett tag sedan. Men på en 4:e plats om man räknade poängsnitt.
Ja, just det.
Det här var ju visserligen då, jag tror att det här var ju inför, innan deras coronaperiod. Så det var ju ett tag sedan. Men det är väldigt svårt att vara svart eller vit här. Kanske känner vissa lag mer oro än de borde och kanske behöver vissa lag känna mer oro. Och sen är det klart att allting inte alltid handlar om tabellplaceringar heller, i alla fall inte kortsiktigt. Men någonting som jag, Johan, som jag har tänkt på, som känns oroväckande generellt, och jag vet att Håkan Åhlund även pratat om detta, och det är att, alltså AIKs tränare då, det är att påverkan som den här coronasmittan har på spelarna känns väldigt oviss just nu. Vi pratade lite om det i en sändning på Simor, jag och Harald för ett tag sedan, att det känns som att det är väldigt individuellt hur lång tid det tar att bli helt återställd. Många får liksom lite svårare att få upp sin lungkapacitet igen, vissa har svårt att komma ner i puls. Och vad vet vi egentligen om hur återhämtade spelarna är? I
Ja,
Västerås så har de ju
visst är
två
det ett par
stycken som är
där.
sjukskrivna.
Joakim Hilding bland
Exakt, de
annat
har
är väl
två stycken.
sjukskriven.
Precis, och Isak Skedung där. Så de har två stycken sjukskrivna. Liksom, de var friskförklarade, men
Ja, just
lider
det.
fortfarande så pass mycket av sviterna av corona då.
Ja, och sen
Men
har
sen
du
är det klart, vi
vissa
får ju
som
förut.
har haft det och inte ens visste att de hade det och inte märker någonting efter. Det är...
Precis. Ja, men, så det känns ju också lite så här oroväckande. Men vi får väl förutsätta att de spelare som finns på isen känner att de är redo att vara på isen. Och att jag tror någonstans ändå att klubbarna är liksom, eller jag vågar ju nästan säga att jag vet att klubbarna tycker att hälsan alltid går först. Men nog 17 känns det lite läskigt. Jag undrar hur vi kommer att se tillbaka på det här när säsongen är över och liksom när man kanske förhoppningsvis har någon form av facit på vilka spelare som kanske det tog lite längre tid för än vanligt.
Ja, men precis. Om det fortsätter som det har gjort nu så kan vi se tillbaka på den här säsongen också och tänka på hur tusan har Färjestad lyckats att inte få in smittan i laget. Jag tror de är ensamma nu i SHL och
Oj,
inte
tror
haft ett enda fall.
jag.
Ja, men vi får se. Du, i SHL då, så jag tar faktiskt inte, det hade varit lätt att ta laget som ligger sist, för jag faktiskt inför säsongen, för jag nu ska säga att jag inte tippade Rögle där de är, så tippade jag faktiskt Malmö precis där de är. Jag hade Malmö som sist i mitt tips, vilket kanske stack ut lite, för att typ alla hade ju Oskarshamn som sist i tipset. Men det blir Oskarshamn som jag tar på den här rubriken ändå, för att det är åtta raka förluster. Det är en poäng senaste månaden och de har dalat i tabellen. Hade de inte haft sin succéstart så hade de ju varit sist nu. Och dessutom, alltså det var ju ett tapp, kanske inte så här rejält, men det var ju tapp som man kunde se komma i alla fall, för deras underliggande siffror har aldrig varit speciellt bra på hela säsongen. Och till sist, det är väl det som är sanningen med underliggande statistik, att över tid så biter den i röven till sist, om man inte får ordning på det. Och dessutom, Oskarshamn har åtta raka förluster. Nu kommer december och de har ju haft corona i laget så de har lite uppskjutna matcher. Nu ska de möta Rögle. De ska möta Linköping borta i sån där ångestmatch. Sen Luleå borta och Luleå hemma. De ska möta Växjö, de ska möta HV borta och de ska möta Rögle igen. Det är en
Oj.
otroligt tuff decembermånad för ett lag som har åtta raka förluster. Så där tycker jag det finns all anledning för Oskarshamn att känna lite oro. Men vi hoppar vidare. till nästa. Och nu ska vi bli lite glada igen. Jag sa att vi skulle sprida glädje, så då kan vi inte bara sitta och prata ångest. Spelare vi blivit förtjusta i. Jag får varje säsong så någon ny, det behöver inte vara någon ny, men någon jag får en liten crush på. Jag vet, för något år sedan, jag tror det var inte förra säsongen utan året innan det, när jag med Einar Emanuelsson uppe i Luleå, som jag älskar att se spela hockey, och kunde inte förstå hur han inte blev draftad även fast han var överårig den sommaren. Nu har jag en annan sån, för jag kan börja i SHL och ta en uppe i norr, men inte i Luleå utan i Skellefteå. Och då tar jag Jonathan Berggren. Han har väl haft en massa skadeproblem, så han har ju inte spelat så mycket de senaste åren, för att det är ju han har varit en stor talang alltid. Men en sån där som när man har sett honom förut, så tycker jag att man har sett att det har varit liksom glimta till i något byte, om man förstått att när den här får ihop allting, då kommer det bli något riktigt bra. Nu var Skellefteå i Karlstad mot Färjestad för en och en halv vecka sedan, och då fick jag se honom från nära håll, och sicken otrolig kraft han har blivit för det laget. Sättet, alltså han var den som var klart markant, den som liksom drev laget mest, den man märkte mest när man var på isen, så där som man genom alla år alltid gjort med Joakim Lindström och tyckt att han är lite för bra för den här serien när han kommer pucken. Nu är faktiskt Jonathan Berggren den som gör det i en större utsträckning än vad Joakim Lindström gör. Och det är häftigt.
Kul. Jag har valt en finländare. Det finns ju så sjukt många roliga spelare i Hockeyallsvenskan, men någon som jag har fastnat för framförallt lite på senare tid är Aleksi Heponiemi. Den 21-åriga finländaren som lånats in till Modo från Florida Panthers. Han hade precis som Modo en lite trögare start, men i takt med att Modo blev bättre efter tränarbytet så har även Heponiemi sett väldigt mycket tryggare ut. Otroligt hockeysmart. Han får saker att se så himla enkla ut på isen. Han har hittat en jättefin kemi med Patrik Karlqvist och Martin Kaut, som ju också är inlånad. Och dessutom så hade han gjorde den avgörande straffen här i en match mot Södertälje, tror jag, för några veckor sedan. Han får det verkligen att se så enkelt ut. Han bara hårt skott högra krysset. Jätterolig att kolla på. Sen får vi se hur länge han får vara kvar. För han är ju, som sagt, han tillhör ju Florida Panthers. Så att det är väl en tidsfråga innan han blir överskickad. Det tror inte jag kommer... Alltså det känns som att Modo ändå har hittat en bra bredd nu, så att jag tror att de kanske inte lider allt för mycket av det, men det är kul att vi får ha honom i ligan så länge vi kan.
Med tanke på det du var inne på då, alltså NHL-lånen, allting tyder ju på att det är dagar bort innan de är borta allihop från alla lag, för att de ska över och sitta i karantän någon vecka innan träningsläger ska börja runt nyår. Vilka blir hårdast drabbade nu när de försvinner, skulle du säga, i Allsvenskan?
Alltså, jag tror den största smällen har vi nog redan sett i Marcus Sörensen när han försvann från Vita Hästen. Han ledde poängligan när han försvann. Det säger ju en hel del i ett Vita Hästen som ju kanske inte har varit liksom topptippat så. Det som är intressant att se är väl hur bra Timrå klarar sig utan Isak Lundeström och Jesper Bokvist när de försvann också. Jag tror att det som kommer att märkas tydligast, det här är bara en magkänsla, så att det finns absolut ingen liksom expertis bakom detta, men jag tror att David Gustafsson i Tingsryd kommer att sätta sina spår, men även Filip Gustafsson, målvakten i Södertälje, som ju har varit briljant, alltså de tror jag kommer verkligen att visa sina, det kommer nog märkas att de har försvunnit.
Ja, i SHL är det ju inte riktigt lika många, eller det är inte närmelsvis lika många, utan några av dem, likt Moritz Seider, är ju sådana som faktiskt kommer att bli kvar resten av säsongen. Så därför så, ifall jag ska välja ett lag som jag tror i SHL som kommer bli drabbats hårdare, så är det väldigt svårt att inte säga Örebro, för att dels Mattias Bromé, fall Jonathan Berggren driver Skellefteå, så driver faktiskt Mattias Bromé till stor del Örebro. Han är mycket av, det känns som han är en stor del av laget på många sätt. Och dessutom får vi väl se med Rodrigo Abols. Det finns väl lite dubbla uppgifter. Ifall han blir kvar, ifall Lotta var lånar ut honom eller ifall de ska över honom. Så, och jag menar, försvinner de båda, då pratar vi ändå 2/3 av en första kedja. Och du har många som blir av med bra spelare. Färjestad med Nygård och Frölunda med Länström och allt vad det är. Men det är inte så många som tappar två, och inte två så långt fram i laget. Så att det känns som att vi får nog landa på att Örebro, om det blir så att båda försvinner, så är det de som drabbas hårdast. Sen säger ju de att de ska ut och värva när de väl försvinner. Men värva kan man alltid göra under säsongen, men när man ska värva till första kedjan så höjer jag alltid en liten varningsflagg. Att för ju längre fram i laget man ska värva, desto viktigare är det att man prickar rätt. Och desto mindre tålamod och har man till att folk ska spela sig in i det. För att där de värvar är ju var någon som har suttit och inte spelat hockey sedan i februari. Troligtvis får vi visa.
Och hela det här att man liksom ska hitta sin plats i laget och att man ska hitta kemi med lagkompisarna och sånt där. Det är mycket som ska klaffa alltså, för att någon bara ska komma in och ersätta en stark spelare.
Ja, exakt. Du, vi var inne på folk som försvinner nu, men jag tänkte att vi skulle höja blicken lite och säga spelaren som definitivt inte kommer att spela i ligan vi pratar om nästa säsong. Vad har du för något guldkorn i allsvenskan? För det är trots allt en producerande liga där de flesta spelarna som är där har som mål att ta sig högre upp.
Ja, jag tror ju att det är väl säkert ingen högoddsare. Jag tror att Jens Löke i Timrå inte kommer att spela i allsvenskan nästa år. Han hade en stark säsong redan i fjol. Och han är ju på god väg att toppa den säsongen. Och om jag har förstått det hela rätt så finns det SHL-intresse redan nu.
Ja, okay.
Men det är ju klart, sen ska han vilja också. Alltså, han verkar ju verkligen trivas oerhört bra i Timrå. Och han frodas ju verkligen där. Och det känns ju som att han verkligen trivs. Så att,
känns
det
som
men
det
han är 23
som man...
år, det är klart.
Ja, fortsätt.
Nej, men han är ju 23 år liksom, ja. Så att det är... Det vore konstigt om man inte drömde om att sikta högre liksom.
Det känns som att skriver han på någonstans, då gör han en... man kan göra åt olika avfall och håller på att åka ur med ett lag eller gå upp eller så. Men jag vet att Oskar Langs var ju till exempel klar för Örebro här för något år sedan. Men hade i klausulen att om Leksand spelar i SHL, då bryts det här kontraktet. Så det. Att det är väl något sånt kanske Löke i så fall gör. Att kanske säkrar ett SHL-kontrakt någonstans, men... Om Timrå går upp, då har han rätt att bryta det för att stanna.
Det är säkert mycket möjligt. Det alltså, känns ju, och trivs man så bra så då hade jag nog också försökt få in det i en klausul någonstans.
Ja, exakt. Du, jag ska ta mitt namn i SHL och jag hade ju kunnat ta någon som, för det kommer ju bli 10 stycken som kommer att signa en L-kontrakt. Alltså, Andreas Wingeli där var högaktuell, Simon Ryfors i Rögle och så vidare. Det finns ju sådana där som slår igenom och blir free agents och kan skriva på vad de vill. Jag tar någon som han skulle visserligen kunna hamna i NHL, men jag skulle snarare tro att han kommer att flytta österut. Peter Cehlárik i Leksand. Han skrev ju faktiskt 2-årskontrakt med Leksand, men för någon månad sedan här så såg jag på Twitter att plötsligt så hade Aljosa Pilko signat till sig Peter Cehlárik. Och om vi vet någonting om honom som agent så är det att han är expert på att sy ihop KHL-kontrakt. Och har väldigt, väldigt mycket kopplingar där bortåt. Så det känns som att om Cehlárik inte väljer att sticka tillbaka till Nordamerika, där jag kan inte tänka mig något annat än att Boston har rättigheterna till honom fortfarande, så kommer Pilko se till att han hamnar i någon av de absoluta toppklubbarna i KHL. Och då tänker någon kanske, men vadå, han hade ju 2-årskontrakt. Finns inte en chans att det kontraktet inte har en KHL-out-klausul, det kan jag säga. Ändra för en fastställd summa eller att det är bara rakt av att bryta. Där, han är lite för bra för att det skulle bli att han kommer att spela i Leksand nästa år.
Spännande.
Du, vi var inne på allsvenskan och SHL generellt sett, men vi måste ju gå in på de värmländska lagen lite där. Så BIK Karlskoga, om vi börjar där, alltså de är där de har varit ganska många nu. De är ett stabilt topplag. Finns, vi har ändå pratat om att de där som finns i toppen. Du pratade om Timrå som laget att slå. Du pratade om Björklöven som för alla har varit laget att slå den här säsongen. Är toppen för vass för att Bikarskoga ska kunna drömma, eller tycker du de ändå kan drömma?
Jag tycker absolut de ska drömma. Alltså, de pratade inför säsongen om att de skulle vara ett topp 8-lag, att de ville till slutspel, och det känns ju, så som det ser ut nu, så känns det absolut görbart. Mm. Jag tror att de kan hänga med där uppe och störa Timrå och Björklöven. Nu hade de en lång skadelista senaste matchen, och de har haft svårt med just Timrå och Björklöven under säsongen hittills.
Mm.
Men de är det enda lag som har plockat poäng mot Timrå under den långa segersviten som de har haft.
Ja,
de förlorade ju mot Timrå på straffar. Och jag upplever också att den här nya tränaren Carl Helmersson kommit in bra, och att det finns, han känns som att han har en syn utan att vara någon, liksom, som sagt, utan att vara någon expert, så känns som att hans syn på hockeyn passar väldigt bra med Karlskoga och vad de står för.
Mm.
Jag tycker att det finns en harmoni och en hunger i laget, om jag får titta utifrån.
Mm.
Sen så, ja, det har ju varit en succé att få hem Henrik Björklund, såklart.
Mm.
Och även nyförvärv som Alexi Rekkonen och David Lindqvist har ju varit kanon för Karlskoga. Så att nog 17 ska de sikta och drömma, tycker jag. Sen tror jag, bortsett från de värmländska lagen då, jag tror även att Södertälje har en jättestor chans att vara med där uppe och fightat.
Mm.
Mike har pratat mycket, Mike Helber då, min eminente kollega, har pratat mycket om att de har hittat en teamkänsla nu och liksom en vilja att arbeta för varandra som lagkamrater, som han inte riktigt har upplevt de senaste åren. Okay.
Mm.
Och det visar sig verkligen på isen nu, att de ser ut att ha roligt ihop och liksom en tillit till varandra, och det ger ju resultat.
Mm.
Men absolut, BIK Karlskoga och Södertälje tror jag absolut ska vara med där uppe och fightas.
Mm. Mm. Du, Färjestad då? Nu ska jag bara slänga dig på pottkanten. Nej, det ska jag inte göra. Men fall jag säger Färjestad, vad associerar du? Vad ploppar upp i huvudet? Jag brukar köra associationslek ibland och bara säga ett namn eller någonting, och så ska man säga det som ploppar upp i huvudet. Vad för dig är Färjestad? Nu behöver vi inte prata om den här säsongen, utan generellt, vad ploppar upp i huvudet?
Men alltså, det är ju svårt att bortse från liksom Värmland när man hör Färjestad. Jag tänker ju bara på så här, den värmländska dialekten, bara en sån sak. Man blir ju glad bara man hör den. Nej, men Färjestad, jag tror, jag som har bevakat Frölunda mycket genom åren och följt Frölunda sen jag var liten. Där finns ju Färjestad alltid med. Som,
så du avskyr Färjestad? Ja, jag förstod det.
Nej, precis. Absolut inte. Nej, men jag vet att det blir alltid väldigt roliga matcher. Ja. De matcher som jag har bevakat mellan Frölunda och Färjestad har ju alltid oftast varit väldigt, väldigt roliga. Så att, ja, men kul. Kul, får man säga ett sånt tråkigt och inte ett sägande ord.
Det får man
jag tycker
säga.
Kul är ett bra ord. Färjestad är kul.
Ja, men exakt.
Soligt,
ja, men har du då, som sagt, ja, exakt. Har du då sett, jag brukar ofta säga det, att det är den bästa matchupen som finns i svensk hockey, Färjestad mot Frölunda, för att det är allt. Alltså, jag har aldrig sett en tråkig match mellan de två lagen. Men om jag pratar ju mycket och skriver mycket om Färjestad. Vi kan väl säga att de har ju börjat vinna lite nu på slutet. Men jag var ju inne på att till sist så kommer det alltid att bita den i röven fall den underliggande siffrorna inte finns med. Och det gör de inte för Färjestad. Alltså de har vunnit och samlat lite poäng, men de underliggande siffrorna säger något helt annat. Och tittar vi då på PDO, alltså effektivitet i skotteffektivitet och räddningsprocent som räknas samman, så ligger de på 104, mest i SHL. Och det betyder kanske inte bara att de har haft tur, men det betyder i alla fall att hittills har de haft marginalerna med sig. Och det betyder även, om vi tittar på allt vad historiken säger, att de kommer inte ha lika mycket flyt framöver. Sen 2015, när man börjar, sen siffrorna finns på det här sättet, så finns det inget lag som har varit så, alltså slutat en säsong på 104. Man brukar säga att PDO drar sig alltid mot 100. Man kan ligga lite över, men ingen har slutat så högt. Enda lag som varit över 103 ens är Luleå, och de var det i fjol. Och då vet vi att det var ju främst på grund av att de inte släppte in ett enda jäkla mål från något håll. Liksom, att de hade sån betongdefensiv att luta sig mot. Så De måste allt få det där att stämma för att det ska bli det Johan Pennerborn gillar pratar om, hållbart över tid. Men om det var lite minustecknet så tycker jag vi ska slänga fram plustecken, och då tar jag det på två spelare som jag tycker förtjänar lite cred, för att för i min hjärna och mitt hjärta så värmer det alltid, och jag tycker alltid att jag får lite extra respekt för sådana som har det tufft, kör på och faktiskt kommer tillbaka. Och Adam Ginning har fått mycket kärlek från folk för hur han bara har kört på trots när han har bänkats. Han har suttit på läktaren och han har suttit som sjunde, åttonde back på matcher och inte spelat någonting. Han har kört på, nu har Måsik försvunnit, Albert Johansson är med JVM-laget. Plötsligt är han ju nu inne och spelar på sex backar, och han konkurrerar ut Wojtek Måsik innan han försvann. Och igår när de vann mot Linköping så hade han 21 minuters istid, näst mest i hela laget, och fick spela mycket. Och jag tycker även, vi kan väl inte säga att Jonathan Blam inte har varit ute och gnällt, för det har han gjort. Men han gnällde, men sen knöt han även, han körde på träning, han kom tillbaka, blev bänkad igen upp på läktaren utanför laget lite, men kom tillbaka. Och igår spelade han 25 minuter och gjorde sin bästa match och gjorde mål. Och såg du målgesten?
Nej.
Han körde monkey off nice. My back.
Oh, jo, men det såg jag, visst det.
Slängde
det
av den där. Ja. Ja, den är läcker. Den är läcker. Så där tycker jag det är två stycken som faktiskt kan förtjäna varsitt plus. Sen hade jag vet inte om du tog någon. Jag hade en liten sista kategori här innan vi ska ha lite tävling.
Men får jag lägga till en sak på Färjestad?
Gör det.
Jag tycker om en tredje spelare som ska få lite plus, som kanske inte har med spelet att göra, men det är ju Sebastian Eriksson, som ju valde att liksom hoppa över några matcher för att ty sig till sin familj och ta hand om sin familj, och i synnerhet då Gabriella, hans fru, som gick igenom en tuff tid. Jag tycker att det är bra, och liksom, det är väl inte han som ska ha mest cred såklart, utan det är väl Gabriella som vi önskar alla liksom lyckönskningar till. Men jag tycker det är bra. Jag tycker det är ett tecken på att saker och ting går framåt i samhället. Att vi faktiskt kan göra sådana val utan att det får liksom något bakslag i speltid. Eller hur mycket man får liksom respekt från sina kollegor. Och så här. Jag tycker det ska vara en självklarhet. Att nu går vi igenom en tuff tid hemma. Jag behöver ta det lite lugnt med jobbet. Jag menar, det kan man göra i princip i alla andra yrken, säger jag lite generellt. Det kan man ju kanske inte alls göra, men du förstår min tanke att så här, det är så sällan man ser det i idrott. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt föredömligt när man ser det. Så en eloge till familjen Eriksson.
Och nästan mest en eloge tycker jag faktiskt, för att de gick ut och pratade om det. Och avdramatiserade det på det sättet. För jag menar, han har ju ett yrke som är publikt. Alltså han saknades. Det är helt omöjligt att alla märker när han inte är på jobbet. Liksom. Och att då kunna gå ut och på ett väldigt odramatiskt sätt berätta om att just nu mår vi lite dåligt. Ska de ha all cred för. Ja, jag håller med dig.
Ja, och jag menar, för han hade ju lika gärna kunnat säga liksom så här, eller att Pennerborn hade sagt att nej, men Sebastian är borta nu i några matcher av personliga skäl. Dels börjar ju spekulationerna. Dels blir det som att man skäms för att man har liksom någon kanske psykisk ohälsa eller något som är tufft som man går igenom, vilket ju är en del av livet. Dels så fortsätter man att bidra till den här stigmatiseringen att det ska vara hysch-pysch liksom, kring mental ohälsa eller vad det nu är. Så att, nej, verkligen super, super bra.
Du
hör att det är någonting jag brinner för.
Ja, verkligen. Med all rätt. Det är superviktigt. Jag håller med dig om vartenda ord du har sagt. Och en annan som är en kämpe och som jag lite på förra vignetten vi hade, spelare man blivit förtjust i, har en liten crush på, då slänger jag fram den som jag tycker det vore absolut enklast för Färjestad att erbjuda ett nytt kontrakt. De har extremt många, 3 av 4 kontrakt går ut inför nästa säsong. Och den jag skulle tycka det var absolut enklast att erbjuda ett nytt kontrakt är Pontus Widerström.
Kul!
Han måste du ha pratat med under Frölunda-åren.
Ja, absolut. Väldigt trevlig person. Extremt ödmjuk. Kul att det går så bra för honom.
Ja, alltså han kom ju hit med extremt stukat självförtroende, men har med hull och hår tagit den roll han fick, vilket ju är en ytterst begränsad roll, alltså, för han är en ytterst begränsad hockeyspelare, han kommer aldrig stå och spela powerplay, men har tagit den rollen och bidrar precis med det han ska göra varje kväll, och jag tror ju inte att hans prislapp ens på nästa kontrakt kommer vara jättehög, så att därför så tycker jag det är en optimal spelare att väldigt snabbt kunna fixa en kontraktsförlängning med och kunna skapa lite kontinuitet i laget. Hade du någon i Mikkelskoga crush-spelare?
Alltså jag har skrivit upp en crush-spelare nu. Det är ingen ny spelare, verkligen ingen ny spelare. Men det är ändå någon som jag inte har bevakat på nära håll tidigare. Och det är Henrik Björklund. Mm. Alltså, han är ju tillbaka i Mikkelskoga efter 4 år i Modo. Och ändå så här, 30 år har haft. Innan han kom till Modo så hade han ju lite skadebekymmer. Fick en nytändning när han kom till Modo. Och så nu är han då tillbaka i BIK Karlskoga. Det är så kul att se hur han glöder. Och nu då, alltså han leder poängligan. Han spelar sin 500:e match. Han gör hur många poäng som helst. Han leder liksom den allsvenska poängligan. Genom tiderna och han drömmer fortfarande om att spela i en högre liga.
Det är häftigt.
Och han har fortfarande liksom den här glöden, och han tycker fortfarande att det är så himla kul att göra mål, och tycker fortfarande att det är det bästa som finns i att vinna. Och nej, det är jättekul att se vilken kanonform han är i, och hur han betar av milstolpe efter milstolpe.
Det är en sån där spelare som jag unnar all framgång. Alltså, han kom ju fram i Färjestad som ett stort löfte, och jag tror Aftonbladet porträtterade honom och hade i princip rubriken Nye Lob. Så inga skor där att fylla, stackars människa.
Och
jag vet tidigt när han fortfarande hade galler på hjälmen, och så då var han fortfarande B-junior och spelade någon SHL-match, så fick han lägga en straff i Löfbergs och missa. Och man bara kände liksom lite att det där är ju verkligen att balansera på en tunn lina. Att det, både sett till hur det skrivs som en ung spelare och hur pressen det sätts. Och sen liksom få komma in där. Alltså det kunde ju ha förstört honom för alltid. Alltså han kunde ju ha fullkomligt bara sjunkit genom jorden och tappat allt. Så han har väl liksom inte blivit den det pratades om då. Men en jättehäftig hockeykarriär och en väldigt trevlig människa. Så bra val där, tycker jag. Absolut. Du, innan vi går vidare med lite annat hockeysnack, så har det blivit dags för mig att än en gång dela ut en biljett till VF Hockeys stora lyssnartävling. Ni har väl koll på i finalen priserna ni gör upp om. Dels en helårs plusprenumeration på VF och ett presentkort värt 5000 kronor hos Christer på ICA Maxi Bergvik. Vem är det då som har säkrat en plats den här gången? Ja, nu ska ni få veta. För det är Rickard Wallin som var lagkaptenen som Ole Christian Tollefsen efterträdde. Det var ni många som visste. Närmast tidpunkt för första målet i Brynäs Färjestad den 28 november. Där Olle Lycksell satte 0-1 efter 15-23, tror jag det var. Närmast den tidpunkten var Annette Reiman. Stort grattis till dig. Förutom finalbiljetten vinner du en VF-bag. Och ett presentkort värt 500 kronor på Maxi Bergvik hos Christer där. Och som sagt, finalbiljetten där du har chans att vinna ännu mer. Så Annette, skicka ett mejl till hockey@vf.se för mer information kring hur du får dina priser. Ni andra då, vill ni vinna samma sak? Lyssna riktigt noga nu!
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans På spåret influerade fråga. Dagens gäst, Kajsa, har ju sina rötter på västkusten, så därför tågar vi västerut. Och vi undrar, vem är det som har gjort flest matcher genom tiderna i Frölunda? Lycka till och ha nu en riktigt, riktigt god jul på säkert avstånd. Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Färjestad och Brynäs lördagen den 26 december, annandag jul alltså. Och ni skickar som vanligt till hockey@vf.se. Poängtera samma sak som sist. Om matchen i dessa coronatider skulle flyttas, så är det fortfarande tidpunkten när första målet görs i just den matchen. Alltså blir ett nytt datum, då skjuter vi på avslutningen på tävlingen helt enkelt. De där 5000 kronorna då? Ja, ni vet att jag aldrig måste prata om någonting man kan få för dem hos Christer på Maxi Bergvik. Den här gången tänkte jag ta dig, Kajsa, till hjälp. Så nu ska du få tre alternativ. För just nu kan man gå in i Christers webbshop. Det är ju bra att coronasäkert handla där och inte behöva vara inne och springa i affären. Så du ska få tre alternativ. Vilket väljer du? För 5000 kronor, alternativ 1, 56 kilo herrgårdsost. Alternativ 2, 62 kilo Johnny senap. Eller alternativ 3, 1,5 kilo saffran.
Oj, 1,5 kilo låter så himla lite, men man vet ju att saffran är dyrare än guld, som de säger. Nej, men jag är en ostmänniska, så det får bli herrgårdsost. Ja, 56, hur många kilo var det?
56 kilo var det för 5000 spänn.
Ja, nej, det är givet.
Mm, härligt, härligt. Du, intervjuer, det har vi gjort många. Jag började skriva för VF runt 2004. Och även om jag inte är enkom hockeyreporter så är det fortfarande i Värmland jag är verksam. Och i Värmland finns det mycket hockey. Så det finns ingenting jag har intervjuat så mycket som hockeyfolk. Och vi vet ju, de har ett speciellt hockeyvokabulär, dessa människor. Och det var där vi nu ska grotta ner oss lite. Nu har vi inte pratat ihop oss, så vi kan ju ha samma punkter som vi, vi vill prata om. Men det, är det så, då är vi ju verkligen bara helt rätt på det. För du har fått en liten hemuppgift av mig. Att några, och vi pratar liksom inte klyschor alla Abris upp med alla de här som nämns i Lasse Anrells sportgrodor. Det är inte sådana klyschor, utan lite hockeysägningar som vi av ett eller annan anledning har fastnat för. Så jag säger varsågod, som gäst är klart du måste få börja. Vilken vill du börja med?
Jag har valt 4 stycken. Ska vi köra varannan eller?
Vi kör varannan, det tycker jag.
Ja, okej. Okay, ja. Då börjar jag med en lite enkel. Och det här är alltså mina favoriter. Så det här är sådana som jag liksom myser lite när jag hör. Det gör mig ingenting att få de här som svar. en som jag tycker är ganska enkel, det är: vi tittar inte på tabellen.
Att
vi följer inte tabellen. Och jag är ingen elitidrottare, så jag har ju verkligen inte svart eller vitt på det här. Men Harald har försäkrat mig om att alla som säger så, de ljuger.
Ja, jag tror det faktiskt.
Ja.
Och jag har en annan sån där som är nästan på. Det här är ingen jag har skrivit upp, men du fick mig att tänka på. En annan väldigt vanlig nu för tiden är, säg att det har varit en väldigt uppmärksammad situation i en match. Mm. Tränare som kommer till intervju efteråt: nej, jag har inte sett den än. Oavsett om det så har gått en timme och de har varit i omgången, nej, de har fortfarande aldrig sett den där situationen. Även en annan på samma tema: en spelare har blivit skadad och alla tränare vet att en spelare som har gått av, då kommer du få frågan på presskonferensen: hur är det med spelaren? Vid 101 fall av 100 så har de inte hunnit prata med den spelaren än. Nej, så de kan verkligen inte svara på den frågan just då. Tveksam till det. Då ska jag ta en av mina. Och den här hörde jag så sent som igår. Och den här har ni hört 1 miljard gånger. Ja, vad ska ni göra i andra perioden? Vad ska ni tänka på? Nej, vi ska spela vårt spel. Vi ska följa vår gameplan. Ja, tack. Då är vi klara med intervjun. Hur många gånger har du hört det?
Tydligt.
Och det är ju en person som har svarat. Det är ju politikersvararnas politikersvar. För du har svarat på frågan och du har inte sagt ett enda ord. Du har inte bidragit på något sätt till någonting. Du har bara... man fattar ju ingenting. Det säger ju ingenting. Kan du förklara, ge dig, eller liksom, kan du på något sätt plocka någonting ur det som... ja, men det där ska jag titta efter i nästa period.
Det som hände för mig där då är ju typ att jag, som generellt sett lider av typ dålig självkänsla och lite dålig självförtroende och sånt, jag blir ju direkt så här bara: oj, just det, jag borde ju ha koll på hur deras gameplan ser ut. Okej, tack så mycket, hejdå. Som blir ju jag då istället.
Ja, men det är likväl en klassiker som jag hade hellre. Jag är generellt sett så, jag går igång på fördjupningar och jag går igång på att förstå saker på allvar. Det där är ungefär hockeysvarets motsvarighet till att du går på stan, du träffar, du ser någon du känner lite halvbekant. Istället för att bara säga hej så ska ni: ja, är det bra, eller ja, bra du, ja, bra. Och man har stått
och så fortsätter man gå.
Precis, och den där personen skulle ju säga att det är bra om så den precis har fått reda på att den ska dö om en timme.
Ja, så är det ju. Så är det ju.
Ja, varsågod och hoppa på din nästa.
Ja, det här är... nu kommer jag till 2 av mina absoluta favoriter. Mm. Komma till jobbet varje dag.
Åh, vi har en dubbett.
Och jag älskar... Hör du det?
Ja.
Ja, men jag älskar den här sägningen, för innebörden är ju såklart att man ska vara påkopplad och man ska vara villig att arbeta när man kommer till träningen och sådär. Men ibland så tänker jag på hur det hade varit om det faktiskt innebar att fysiskt ta sig till jobbet varje dag.
Ja.
Om det var så att vissa spelare bara sket i att komma, eller att man kom varannan dag eller så. Alltså, det, ja, sånt gör mig glad.
Ja.
Tänk vad olika innebörden som sägning kan ha.
Ja, alltså vi har lite samma glädje åt den, för jag tänker ofta på samma. För att det är ju verkligen, det är ju beskrivning, det är ju verkligen en positiv egenskap att ha som hockeyspelare. Att du kommer till jobbet varje dag. Och det måste ju vara det absolut minimikravens minimikrav att faktiskt komma till jobbet varje dag. Det är liksom,
ja, men ändå, skönt sätt att få en bra betyg på liksom, ja, men jag kommer till jobbet varje dag.
Men det jag tycker är mest fascinerande är att jag vet liksom ingen annanstans. Det är ju inte som att du på C-more, ifall du sitter och pratar med en chef, ja, men vi är nöjda med det, Kajsa, och framförallt, alltså, du kommer till jobbet varje dag. Ja, det vore väl jättekonstigt annars skulle jag väl få sparken.
Ja, exakt.
Ja, men härligt.
Det är en härlig, det
gillar jag. Ja, 5+. Du, kör nästa då.
Ja, den är väl lite på samma tema. Lite samma princip. Halva laget är kvar på bussen.
Ja, just det.
Och det är ju att man då menar att halva laget i detta fall inte är fokuserade på uppgiften. Och man kanske inte ger allt ute på banan. Men tänk vad kul det hade varit om halva laget faktiskt satt kvar på bussen och typ spela kort. Alltså ja, det hade ju varit. Då hade jag ju hoppat ur produktionsbussen och bara tagit med mig en fotograf och bara kom nu måste vi foka på de här grejerna istället. Nej, skitkul.
Ja, jag håller med dig. Absolut, absolut. Jag tar nästa, och det här är en liten lokal. Ni som har läst mina texter genom åren och läst Färjestad texter, jag vet inte om det här är någon som säger dig någonting, men oj vad jag har fått använda den här. Det går fort i hockey.
Den använder jag också ofta. Alltså, det är ju den är väldigt nyttig.
Vad har du för någon innebörd? Vilken innebörd använder du den i? För den går ju ändå att använda lite olika. Jag har ett väldigt specifikt som jag ska dra sen, men hur blir det ofta den förknippas för dig?
Nej, men det, ja, för mig är det liksom, det är ju mer en livsfilosofi, tänkte jag säga, det är det inte. Men alltså, det blir väldigt mycket så här, jag kan säga så när jag gör saker som inte alls har med hockey att göra.
Ja, just det.
Typ om jag är hemma hos familjen och vi typ, jag vet inte, pappa säger att nu är maten klar. Nej, det är inte pappa som säger det, det är pappas fru som säger det. Oj, vad genuslogiskt det blev här nu. Ja, skitsamma. Pappa är också jättebra på lagen.
Ja,
nej, men om de säger att nu är maten klar. Då, redan. Ja, det går fort i hockey, kan jag säga då. Typ. Så det är ett väldigt universellt uttryck.
Ja, men det är det ju. För mig blir det en Leffe Karlsson special. Alltså den förre Färjestad och Leksandstränaren. Och framför allt under, jag kan se det framför mig. Framförallt under den tiden han var sportchef i Färjestad. När han förnekade spelare som var på väg in, när vi försökte få rykten bekräftade och så vidare. Alltså om han så satt framme på podiet med spelaren bredvid sig, presskonferensen ska börja om 10 sekunder, då hade han fortfarande förnekat. För att sen när presskonferensen drar igång, dra någonting om att ja, men det går fort i hockey, det går fort nu de sista dagarna. Det går fort i hockey, det går fort i hockey. Ja, nej, det har inte gått fort i hockey, för den spelaren var klar i flera veckor innan den presenterades. Men varsågod, kör på om du vill.
Ja, underbart.
Du har en kvar, va?
Det har jag.
Mm.
Och den här gillar jag för att den faktiskt är vad den menar.
Mm.
Och vi får se om du har samma här. Det här känns som någon som kanske dyker upp hos dig också. En match i taget.
Mm.
Ja, det... Alltså det är ju fysiskt omöjligt att spela två matcher samtidigt. Och jag tror verkligen på att i alla fall spelare fokuserar på den match som de faktiskt har framför sig här och nu. Även om det är såklart att de blickar fram eller så här längtar mot en stor match eller derby eller en milstolpe eller vad det nu kan vara. Men generellt sett så känns det som att de verkligen menar vad de säger när de säger en match i taget. Och det kan ju för oss som journalister vara lite tråkigt, för att man vill ju gärna höra vad de tänker om framtiden.
Mm.
Men Där tycker jag faktiskt att ja, det känns rimligt att använda den.
Men det känns väl nästan som ett svar som används för att du ska slippa att svara på frågan nästan. Att du inte vill blicka framåt utan
det blir... Ja, jo, men så kan det vara. Men det är svårt för mig som journalist att så här... Nej, men jag tror nog ändå att du fokuserar mer på matchen som kommer om 2 veckor än den du fokuserar på nu. Så att just en match i taget stämmer ju liksom.
Ja, ja, men exakt. Och den som du sa, den är ju otroligt rimlig dessutom. Alltså jag har idrottat hela mitt liv. Jag har då aldrig under en match tänkt på nästa. Alltså, när man väl spelar match, då är man väl där. Det känns jättekonstigt att vara någon annanstans faktiskt.
Ja, alltså jag kan ju säga så här, nu sitter jag och förbereder 2 matcher inför nästa vecka där jag ska vara programledare en match och producent en match. Producent innebär att jag bygger körschemat.
Just det.
Så jag har 2 lag att hålla reda på där och sen ska jag vara programledare 2 dagar senare, så då har jag 2 lag att hålla reda på där. Och vi kan väl säga så här att det är inte hur lätt som helst att ha 2 sådana matcher i hjärnan samtidigt. Så att en match i taget. Det är ett vinnande koncept. Ja,
härligt. Du, jag ska ta min sista. För det var din sista, va?
Mm. Det var min sista.
Ja, Och då har jag en som jag tänkte prata om. Och där är jag liksom, jag får göra en pudel när jag börjar att prata om den. För momentum tänkte jag prata om. Detta hockeyuttryck, momentum. För det har jag ju alltid blivit lärd att momentum, alltså det är ju en anglicism, det är ju ett låneord från engelskan, det finns ju inte i svenska språket. Det har ju bara hockeymänniskor framför allt börjat använda, jag tror det används en del i företagsvärlden också. Men framförallt hockeymänniskor har börjat prata om att vi har fått momentum och då, alla känner ju igen det, alla har ju hört det, att nej, men liksom, det har börjat gå bra. Säg att man låg under med 2-0, får in ett första mål, reduceringsmål, så får man momentum i matchen och så gör man 2-2 och 3-2 och så vidare. Och jag tänkte, ja, det där är ju lite roligt att alla pratar. Det finns ju inte liksom. Ja, nej, chi fick jag. När jag sökte i Svenska Akademins ordlistan, jo då, sen 2015 så finns ju momentum.
Jaha, det gör ju. Det är så pass sent det kommer.
Ja, 2015. Wow. Och betydelsen är vändning till positiv trend. Så det är ju helt korrekt använt av alla hockeymänniskor. Varsågoda, kör på med momentum. Ni har ju rätt. Använd det för allt i världen.
Nice.
Ja, då vet
ja, men det är ett nice ord. Det, ja, det känns det som att det beskriver mycket liksom.
Absolut. Och det är ju ett ord som beskriver mer än alltså det beskriver ju många ord med ett ord. Så det är ett smidigt sätt att...
Exakt.
Men jag tror fortfarande att skriver jag det i tidningen så tror jag ju fortfarande att det finns språkpoliser ute i landet som skulle störa sig som på säger, att jag använder det.
Så är det nog. Så är det nog.
Ja. Men du, det lämnar vi det. Nu har det blivit dags att sy ihop säcken för vi ska tävla. Eller vi ska inte tävla, du ska tävla. Nej. Jag ska bara sitta här och gotta mig.
Ja, det är nu jag ska göra bort mig. Fy fasen alltså. Ja.
Men det, jag tror du är en, det, jag tror det är VF Hockeypodd nummer 63 och 62 gånger tidigare har vi tävlat. Och jag tänker inte göra avkall den här gången, så nog ska det tävlas alltid.
Ja, absolut. Absolut.
Du är ju trots allt
det
från Göteborg.
Det förnedrar mig bara, det är inget
Fråga din kära kollega Lars Lindberg om när han var med och tävla i podden, så ska du få höra om någon som berättar om en förnedringshistoria. Vi kan ta den nu, för jag gissar att du har inte hört den. Han fick då, för det är ju en hockeypersonlighet, och han fick, den personlighet jag var ute efter var då Peter Käck, alltså fotbollsmålvakten, som året innan, han stod i typ en hockeymatch och det blev lite viralt på sociala medier, ett klipp där när han stod i något brittiskt lag i en match. Och då, därför tänkte jag, men vad roligt, han tar jag. Och jag hade ganska tydliga ledtrådar, men Lars var ju så inne på en hockeymänniska, så han var ju helt borta, och det här hävdar han ju fortfarande är det elakaste som någonsin har gjort mot honom. Genom alla tider.
Jag hade aldrig tagit det.
Ja, men du, jag ska säga att det här gången är det en riktig hockeypersonlighet. Du behöver inte vara orolig.
Okay.
Utan det finns, det finns ingen fotbollsmålvaktskoppling på den här spelaren. Men du är från Göteborg, så givetvis så är det på spåret. Du får 10, 8, 6, 4, 2 poäng. Du får gärna resonera högt hur du tänker. Men väljer du att svara på en nivå så är det precis som på spåret. Att det är de poängen eller så blir man nollad om det är fel. Så,
och ska jag svara högt?
Nej, du svarar inte högt ner. Utan du skriver ner svaret så att lyssnarna får höra alla ledtrådar oavsett.
Ja,
exakt. Exakt. Är du redo?
Nej, men kör.
Vi kör. På 10 poäng. Även om det gick ut för när livet startade, hittade personen jag söker lugn ståendes på blå färg. Även om det gick ut för när livet startade, hittade personen jag söker lugn ståendes på blå färg.
Jag tror att jag vill... Fy fan vad sjukt, jag kan inte chansa på 10 poäng. Jag tror att det är...
Skriv då. Säg inget utan skriv.
Ja, jag ska skriva. Shit. Okej. Gud vad sjukt. Alltså det här kan ju vara så fel nu. Men vänta då, jag måste bara... Ja, du har ju kvar ledtrådarna, jag behöver inte skriva ner.
Ja, nej.
Okej, jag har skrivit nu.
Ja, bra.
Åh gud vilken ångest.
Då fortsätter vi med 8 poäng. Klar för karriärens blott femte klubb. 2 av de 4 tidigare är Rögle och Mölndal. Spelade aldrig tillsammans med Espen Knutsen. Trots att det så uppenbart hade varit härligt kombination att se de två tillsammans. Klar för karriärens blott femte klubb. 2 av de tidigare är Rögle och Mölndal. Spelade aldrig tillsammans med Espen Knutsen. Trots att det uppenbart hade varit en härlig kombination. Känner du dig mer trygg i svaret eller börjar du bli nervös?
Det är samma. Det här med härlig känns ju som att det är något viktigt. Fortsätt.
Vi får ta 6 poäng. Mm. Har spelat in 850 miljoner kronor i karriären. Men får de kommande 2 åren 25 miljoner av klubben i sitt hjärta för att inte spela.
Jag börjar
bli nöjd. 4 poäng. Han har haft vissa skadeproblem sett i sina knän, men har tydligt slagit fast att axlarna och huvudet, de är intakta. Har nått längre än kopian, men han hade ju faktiskt 40 minuters försprång. Ser fortfarande en Kajsa som ler. Så vi tar 2 poäng. Kungen av New York får nu sikta på att bli president eller något i Washington. Men vad gör man inte som snart 39-årig målvakt för att få den enda titel man saknar? Stanley Cup. Vem hade du på 10 poäng?
Henrik Lundqvist! Shit, jag är så stolt!
Bra gjort! Aldrig. Bra gjort!
Ja, jag tror att hans... var det pappa som var skidlärare, tror jag. De är ju födda i år.
Exakt.
Henrik och Joel. Bara skidåkningen och sen så blå färg är ju såklart då målgården.
Mm. Du ser, du la ihop de två i ledtrådarna på 10:an. Exakt som man ska göra.
Jag ringa till Lars.
Exakt. Jag är för sen klar för karriärens blott femte klubb. Han har ju inte bytt klubb många gånger. Sen tog jag de två minst kända. Att han var faktiskt som junior i Rögle och var utlånad till Mölndal under en halv allsvensk säsong. Sen då Espen Knutsen. Det är ju givetvis Espen Schampo, Knutsen kallades ju han. Så det är klart att de hade varit en härlig kombination.
Det var Göteborgs humor. Som göteborgare uppskattade jag det där.
Mm. Och sen som sagt, han har spelat in 850 miljoner kronor under den här karriären. Det är helt okej. Okay. Men får nu, han blev ju utköpt av New York Rangers. Så de kommande 2 åren så kommer New York betala honom 25 miljoner kronor för att inte spela för dem. Och sen var det ju lite head and shoulders... referenser där för att i den klassiska reklamfilmen, det är väl med Alex Schulman, så säger han ju I have some problems with my knees but my head and shoulders are great.
Just
så där
det.
Där slår han ju fast att head and shoulders, det har han då sannoliken inga problem med, men jag har haft lite problem med knäna. Och nått lite längre, han är ju 40 minuter äldre än Joel och det går väl inte att säga något annat än att Henrik har nått lite längre. Och sen som sagt nu bytt klubb från Rangers till Washington på 2 poängen för att försöka vinna den där Stanley Cup. Jag gissar att du under året i USA pratade några gånger med honom.
Ja, det gjorde jag och det är alltså så här i efterhand, det vet ju du att som journalist så får du ju aldrig uppleva samma kick som en spelare som vinner någonting eller liksom som är med om något stort. Men för oss så får ju vi uppleva det genom spelarna på ett sätt och dels att få vara, liksom gå ut på isen under en Stanley Cup när någon har vunnit en Stanley Cup-final. Mm. Det är ju så här, det är så stort för en journalist, eller för en hockeyälskande sportjournalist i alla fall. Mm. Så att det går ju knappt att sätta ord på. Men också så här att få ha varit där och sett Henrik Lundqvist i hans sista säsong i Rangers. Mm. Det är ju en sån sak som för mig som hockeyjournalist kommer att vara en stor sak att se tillbaka på såklart. Så ja, det var väldigt bra val av dig, skulle jag säga.
Ja, men härligt, härligt. Du Kajsa, stort tack att du ville vara med och köta hockey och briljera med dina tävlingskunskaper. Det kan vara säsongens första tia, kan det vara.
Wow, jag känner så här att om jag nu har varit lite tveksam i intervjun och så här, så känner jag att ja, men då har jag hämtat upp det nu.
You left on a high note.
Exakt.
Men stort tack att du ville vara med.
Nej, men tack så jättemycket. Ja, tack själv. Det var supertrevligt verkligen. Ja, skitkul.
Gött. Jag hoppas vi spred lite värme. Jag är helt övertygad om att ni fick det i alla fall från min gäst. Och till er andra, VF Hockey dundrar ju vidare hela hockeysäsongen varannan vecka. Nu börjar vi närma oss jul och just julafton kanske jag inte kommer sitta och podda på. Så vi får se lite nu när nästa podd kommer. Men om ett par, tre veckor så ska vi alltså till att ni har en ny podd i era poddappar. Tills dess, ha det gött!